Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Kalle Willstrand, välkommen till Landskrona Boys-podden. Ja, det är du som får säga välkommen till mig, för vi är på Landskrona IP, ditt nya hemmakontor. För du är akademichef här.
Yes.
Hur är den här dagen? Det är onsdag förmiddag, det är några timmar kvar till årsmöte. Hur ser den här dagen ut på kontoret?
Den här dagen, ja, vad har jag gjort hittills? Jag har hunnit med lite beställningar av kläder och material. Jag har tittat lite video på ett av akademilagen. Jag tänkte hinna med att träna på morgonen, men det får vänta till lunchen. Sen är det Boys HF faktiskt, P14 klockan 5, som jag ska försöka hinna med några minuter innan årsmötet. Sen blir det årsmötet. Det är dagen.
Vi kastar oss in i den obligatoriska faktarutan och inleder med ålder.
Fick jag nästan tänka efter. 42.
Bor?
I Glumslöv en månad till. Sen så går flyttplatsen till Norra Borshusen.
Familj?
Ja. Fru och två pojkar.
Moderklubb?
Jag tänkte säga Landskrona Boys, för där spelar jag ju hela min barndom. Men jag började faktiskt min så kallade karriär i BK Fram. Och jag gjorde ett halvår där, medan min pappa, han var fortfarande spelare i BK Fram då. Jag vet inte hur gammal han var, men jag gjorde mina första träningar i den vinröda framtröjan.
Senast du åt, vad åt du?
Frukost. Jag åt min sedvanliga frukost med filmjölk och müsli och mackor och kaffe.
Senast du pratade i telefon, vem pratade du med?
Det var en bra fråga. Jag pratade med en skolledare för en halvtimme sedan. Det ingår ju i jobbet att ha koll på våra spelare och deras skolgång och så vidare. Så att det var det senaste samtalet.
Senast du lyssnade på musik, vad lyssnade du på?
Jag lyssnade på ett nytt favoritband som jag starkt rekommenderar alla att lyssna på. Division 7 heter de. Ett nytt svenskt indieband. Fantastiska.
Din viktigaste vardagsrutin?
Det är nog att få i mig frukost. Det tror jag är viktigt. Eller det är viktigt för mig.
Fritidsintresse?
Ja, det blir mycket, mycket fotboll såklart. Det hinns inte med jättemycket mer. Men jag gillar att lyssna på musik. Ja, och läsa om musik och så. Så att det är väl... Det är väl det närmsta annat intresse än fotbollen. Sen så är det ju familjen såklart. Och engagera mig i barnen och så.
Tyngsta merit?
Oj. Den frågan var jag inte förberedd på. Vad är tyngsta meriten? Ja, men... Har jag någon meriter egentligen? Det vet ju tusen. Ja, vi passar på den. Så kanske jag återkommer.
Bästa fotbollsmatch som du har spelat?
Uh, Du tänker bästa prestation, individuella prestation eller bästa match?
Ja, du får tolka hur alltså, du vill.
Jag spelar ju några få matcher i Boys A-lag. Och en match som jag minns jag kom in i, det var ju den här matchen när Johan Andersson, den gamla liraren, gjorde den här Kalmar-finten. Boysare som lyssnar tror jag vet vilken jag menar. Och då var jag på planen, jag kommer ihåg att jag nästan så här jublade när jag såg han göra det, trots att man var liksom medspelare. Så det var en rolig match, absolut, vi vann också.
Bästa spelaren som du har spelat med?
Jag spelar både hockey och fotboll med Pontus Farnrud. Vi växte upp tillsammans. Det är liksom det man kommer på så här direkt. Han var ju fantastisk, absolut. Men även i Boys. Jag kommer ihåg att jag tampades på samma position med Patrik Sundström några år. Han var ju makalös bra när han var frisk. Så att han ligger också varmt och närmast i hans.
Bästa spelaren som du har spelat mot?
Ja, vi kommer inte från Zlatan. Mötte vi en hel del i ungdomsåren. Han är ett år yngre än vad jag är. Så att vi hade många bataljer. Boys, MFF. MFF hade ett väldigt bra lag. Det hade vi också, men MFF var ofta stort vassare.
Stack han ut redan då?
Ja, men det gjorde han väl. Han började sticka ut som 15-16 år, skulle jag säga. Innan dess var han väl hyfsat en i mängden, tänker jag.
Bästa tränaren som du har haft?
Jag hade ju min pappa som tränare under större delen av ungdomsåren. Han var en fantastisk tränare, även om det kunde vara duster far och son mellan såklart. Men fantastisk tränare som jag har tagit mycket inspiration av utifrån hur man ser på ungdomsfotboll och utveckling av spelare. Annars så på A-lagsnivå så ja, men jag har haft en hel del tränare som har stuckit ut på olika sätt. Jag skulle väl säga att en tränare som jag hade i Laholms FK, Istok Pistovnik, som jag lärde mig mycket av. Absolut.
Din favoritboysare genom alla tider?
Ja, men det måste ju vara Jocke Nilsson. Även om han spelar i Bäck och Fram under den tiden jag hängde med farsan, och han spelade där också. Och det var ju en stor idol när man var liten. Och sen så kom han ju till Boys och gjorde väl inte jättemånga matcher eftersom han blev knäskadad, men det är absolut favoriten.
Inspiratör?
Ja. Nej, men det är lätt att återkomma till så här, familjebanden. Både min pappa och min bror som har inspirerat mig på olika sätt. Om vi pratar rent fotbollsmässigt.
Vi ska komma in på dem mer sen. Bernt Linkan Lindgren och Rasmus Lindgren, profilerna. Vi ska prata mer om dem sen. Vi avslutar fakta utan först. Ditt livs värsta ögonblick?
Oj, jag har väl inte blivit utsatt för så många traumatiska ögonblick. Men något som var jobbigt, om vi kopplade till fotboll, var ju, jag var oerhört mycket skadad som i de äldre tonåren. Så att det var ju en jobbig period, verkligen.
Ditt livs bästa ögonblick?
Nej, men det är ju när barnen föddes, såklart. Absolut.
Den 1 oktober i fjol då tillträdde du som ny akademichef efter Tobias Eledom här i Landskrona Boys. Du har berättat lite om den här dagen då, men i stora drag, vad gör en akademichef i Boys?
Ja, jag lyssnar på någon podd med någon akademichef uppe i Stockholm som fick ungefär samma fråga. Han sa, ja men man är problemlösare. Och det är man ju såklart, men rent generellt så handlar det väl framförallt om att vara ett stöd och hjälp till våra tränare. Att stötta dem i det dagliga. Att rekrytera både spelare och tränare på akademinivå. Och akademinivå i Boys så pratar vi från 13 uppåt. Att se till så att vi har förutsättningar att utveckla spelare på det sättet vi vill. Och då är det ju relationsbyggande mycket. Och att vara en inspiratör, ett bollplank, en coach. För coacherna skulle jag säga är den stora delen.
Hur mycket smyger du runt här ute på planerna och tittar på träningar och matcher?
Jag gör det mycket skulle jag säga. Jag försöker se alla akademilagens hemmamatcher framförallt på helgerna. Om jag inte ser det live så tittar jag i efterhand på video, framförallt våra äldre lag som vi alltid spelar in. Jag är ute på träningarna flertalet dagar i veckan. Jag är ju fortfarande rätt ny i rollen, så att första tiden nu är ju att bilda sig en uppfattning om hur vi bedriver träningar. Jag har ju försökt sätta min prägel såklart på det. Men bara för koll. Vi har ju i akademin så har vi ungefär 120 spelare. Bildar mig en uppfattning om varje enskild spelare. För att kunna liksom utveckla dem, utveckla tränarna som ska utveckla spelarna.
Hur mycket kontakt är det med föräldrar? Det är ju en del föräldrar också. Mm.
Nej men absolut, så ingår ju det också. Det är ju främst tränarna som har kontakten med föräldrar. Men det finns ju absolut tillfälle där jag har kontakt med föräldrarna. Absolut.
Vad var det som lockade när det här uppdraget blev aktuellt för din del i höstas?
Men det som lockade var ju att få hålla på och jobba heltid med fotboll och i Landskrona Boys som ligger mig varmt om hjärtat. Jag har jobbat med utbildningsfrågor och utvecklingsfrågor inom idrottsrörelsen i 15 års tid innan det här, men aldrig med fotboll specifikt på heltid, så att det lockade. Verkligen. Att få vara med och utveckla. Jag brinner för utveckling, ungdomsutveckling överlag. Och få vara en del i att påverka och tillhöra Landskrona Boys. Lockade.
Har du redan kunnat sätta din prägel på detta? Eller är du fortfarande i någon form av akklimatiseringsperiod?
Jag skulle säga att man är väl i en slags akklimatiseringsperiod under första året. Man ska gå igenom allt en gång. Jag tror att jag har satt min prägel lite i alla fall. Jag anammade det som Tobias, min föregångare, satt igång med en utbildningsvecka, första veckan i januari nu. När jag hade varit här i några månader där vi samlar alla tränare och diskuterar fotboll, pratar om vad vi vill stå för och så vidare. Och där har jag väl liksom, hängt på det fina jobb som Tobias har gjort sedan tidigare och klubben i stort. Men lite försökt styra det åt vad jag tycker och tänker. Så att, ja, jag har satt en viss prägel tror jag att jag har gjort. Men det är fortfarande att lära känna, absolut.
Tobias Eledon är numera utvecklingschef i AIK. Hur mycket har du bollat med honom kring vad han gjorde och hur det här jobbet funkar i just BoIS och så vidare?
Nej, men jag har väl egentligen inte bollat så mycket med honom. Vi har haft en god kontakt, men jag har någonstans försökt bilda mig en egen uppfattning vad jag vill stå för och vad andra tränare tycker och tänker om verksamheten och så vidare och därefter liksom sätta min prägel. Så att, nej, jag har liksom inte vänt mig till Tobias med frågor som, ja men vad gjorde du här och hur ska jag lösa det? För det får jag ta tag i själv.
Vad vill du framförallt uppnå?
Jag vill uppnå en ungdomsverksamhet i Landskrona BoIS som där det finns en tydlig identitet, ett sätt att liksom bete sig, hur spelare ska bete sig, hur tränare ska bete sig, ett sätt hur vi vill spela fotboll och till syvende och sist så vill vi ju få fram så bra spelare som möjligt upp till vår seniorverksamhet. Och det är ju liksom slutmålet att vi ska ha så pass bra verksamhet så att vi får fram flera spelare som tar steget ut på IPs gräsmatta med A-laget. Sen om det är en per år eller fem per år, det är alltid svårt att liksom sätta de målen. Och det är också lite utifrån hur bra är vårt A-lag. Det är kanske lättare att få fram spelare till A-laget när de spelar Division 1 än om vi går upp i Allsvenskan till exempel. Men jag vill uppnå att få fram spelare som verkligen kan göra skillnad. Absolut.
I svensk fotbolls nya certifieringsmodell så fick BoIS nu senast 3 av 7 stjärnor, vilket placerar er i mitten av alla svenska elitföreningar.
Allsvensk plats.
Ja, men allsvensk jumboplats då. Ja, men precis. Ja, men det beror på hur man ser det. 16:e plats för att tala klarspråk. Hur tycker du att akademin här står sig i en svensk kontext?
Jag tror att vi ligger ungefär, placeringen speglar nog ungefär där vi står oss och där vi ligger. Vi har en bit upp till de bästa klubbarna. Allt från faciliteter till antalet anställda och så vidare. Vi liksom har vår plats i näringskedjan där också. Jag tycker att vi är på en god väg att kunna ta placeringar. Om vi nu pratar om placeringar, certifieringen. Det säger inte allt, men det säger en hel del. Jag tycker att vi framförallt på de yngre akademilagen är jag tror att vi är bättre där än vad vi har varit på väldigt många år. Och där, det tar inte jag på mig mycket av den äran. Det är min föregångare som ska ta åt sig äran där. Men på de yngre akademilagen där har vi goda förutsättningar att skapa något bra. Och där gäller det att ta vara på den möjligheten och verkligen jobba hårt för att vi ska få fram bra spelare därifrån.
Hur många anställda har ni kring akademin?
Vi har då en akademichef som jag då är. Sen så har vi vår P19-tränare Christian som också är verksam som NIU-ansvarig, alltså fotbollsgymnasiet här. Han är anställd. Sen har vi har vi egentligen någon form av halvtidsanställningar, arvodering för några av tränarna. Vi har också en fysio som är kopplad till akademin. Nu har vi blivit av med vår fysio som har varit kopplad till akademin nyligen, så att vi är inne i en rekryteringsprocess där. Men det är också en halvtidstjänst där. Så det är väl ungefär där vi ligger. Amir som är analytiker i A-laget har också en del i akademin kring övergångstränare som vi kallar det, och stöttar de som är på väg upp och så till A-laget. Också är behjälplig med analys och video och sådär.
Vilket är ert liksom primära utvecklingsområde i akademin? Finns det något sånt som liksom står över allt annat som verkligen är prioriterat?
Nej, jag skulle egentligen inte peka på något jättespecifikt om man utgår från den certifieringen som gjordes. Men jag tror att vi kan bli bättre ute på plan överlag i den dagliga träningen. Allt från planering till hur vi jobbar på planen, hur vi följer upp och så vidare. Där är vi. Jag känner att vi har ett jättestarkt och bra tränarteam nu på akademin. Men också att det finns en kontinuitet i tränarteamet. Det har det inte funnits de senaste åren. Det har varit mycket ombyte av tränare och sådär. Får man en kontinuitet då skapar man också förutsättningar för utveckling och att lyckas få fram bra spelare.
När man pratar akademi är det ju många supportrar och så som tittar främst på P19-laget, för det är den sista bryggan in i A-laget. Dessutom vissa A-lagsspelare som får speltid där. Hur mår P19-laget för tillfället?
P19-laget skulle jag säga är inte där vi vill vara. Vi åkte ur Superettan i fjol. Spelar Division 1 i år. Jag hoppas att vi kan studsa tillbaka. Men Om vi ska titta på de olika, vi har ju 6 lag i akademin, så kanske de äldre akademilagen är något svagare än vad vi vill vara. Medan då de från 16 och neråt är relativt starka. Och där det finns potential. Så att vi har ju absolut spelare i 19. Vi Kevin Borala nu som var med i Ängelholm och även med U21 nu igår som har gjort det jättebra, och några till, Christian Stark till exempel. Så där finns några spelare som kan ta steget upp, men jag skulle vilja säga att vi har en bättre såklart. Men där är vi.
Det låter som ett väldigt stort steg från Division 1 i P19-sammanhang till Superettan i A-lagssammanhang. Hur oroväckande är det?
Ja, men det är ju ett för stort glapp. Det är ju bara att konstatera. Det är svårt att gå från den miljön och den matchmiljön till att liksom gå in i en topp, Superettan toppklubb i truppen där. Så att det är ju för stort steg som det ser ut nu. Så därför så vill vi ju såklart minska det glappet. Och det kanske inte är någonting man gör bara i en handvändning. Men vi strävar ju mot att minska det glappet, absolut.
Hur väger ni där? För jag menar, spelare i P19 som kanske ligger långt fram men som inte är A-laget.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt jag tror kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säga, vad händer? Som han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Som beskrev han är död, så han sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Det är nu tittar ni snarare på kanske utlåning till en seniorklubb för att få bättre matchning, eller är det snarare så att putta in de bästa spelarna i P19 så att ni kanske kan gå upp?
Ja, men det är en svår avvägning. Än så länge har vi inte jobbat med någon utlåning av någon 19-spelare. Så att vi vill ju såklart vara konkurrenskraftiga i 19. Men ser vi potential och ser vi att den bästa vägen är en utlåning, så överväger vi ju det. Och det är ju en dialog jag och Erik och övriga i A-staben får ta om det blir aktuellt. Men än så länge har det inte varit aktuellt för någon.
För några veckor sedan så var A-lagets målvakt Svante Hildeman med i podden här, och han pratade om hållbarhetsprojektet som han är delaktig i, som han och Tobias Seledon sjösatt. Och du har en roll i det också. Kan du berätta om det projektet?
Absolut. Ja, men de sjösatte ju ett projekt, eller en satsning. Jag gillar inte att prata projekt. Men
ja, där sitter jag i din båt, jag håller med dig.
Ja, en satsning kring hållbarhet, hållbar karriär, där Svante då har träffat akademilagen och pratat om det här. Vem är jag om jag inte är fotbollsspelare? Vad händer om jag inte lyckas inom fotbollen? Hur skapar vi en kultur i en grupp som alla kan få liksom ta plats i och vara den man vill? De bitarna tycker jag är jätteviktiga bitar, och något som jag har jobbat med på tidigare arbetsplatser också, kring liksom utveckling av människan, utveckling av grupper. Så det kommer vi fortsätta med under året, där Svante kommer träffa grupperna några gånger under året. Superviktiga frågor, och någonting som man inte bara pratar om en eller två gånger. Det är någonting man måste jobba med kontinuerligt. Men tanken är att Svante, med den bakgrund han har som beteendevetare, kan så lite frö och liksom lyfta upp ämnen som man kanske inte vanligtvis pratar om. Så jätteviktigt och glädjande att vi har möjlighet att fortsätta den satsningen under året.
Hur ser din roll ut i den satsningen?
Min roll är ju att jag bollar idéer med Svante om hur vi skulle kunna ta det vidare och utveckla ytterligare. Nu kommer vi troligtvis att utgå från den här Martin Bengtssons bok I skuggan av San Siro, som blev filmatiserad.
Tigrar heter filmen.
Precis, där alla spelare kommer att få titta på den. Och därefter liksom utgå från den i dialogen med varandra och med Svante. Martin Bengtsson, som då flyttade till Italien tidigt som ungdomsproffs, men det gick inte riktigt som han ville. Så det ligger ju liksom, det går hand i hand med det vi vill prata om och som vi vill någonstans lyfta med spelarna.
Mm. Martin Bengtsson flyttar från Örebro till Inter, den storklubben i Italien. Svante Hildeman har varit öppen med sin psykiska kamp och berättat i HD tidigare om självmordstankar och så vidare. Du var inne på att han har en utbildning liksom psykologi, beteendevetare och så vidare. Hur mycket betyder det att just ha Svante i en sån här roll med hans livserfarenhet och intresse och nyfikenhet kring såna här frågor?
Men det betyder ju jättemycket. Dels är han ju en A-lagsspelare. en förebild för många av våra spelare. Och en förebild som då kan prata om liksom mående, att livet inte alltid är tipptopp och att man kan vara fotbollsspelare, men man kan också vara, man är också en människa. Man är inte bara fotbollsspelaren Pelle eller fotbollsspelaren Kalle liksom. Så det är ju en superresurs som vi har att tillgå, absolut.
Om vi går in på det sportsliga akademin igen, och du nämnde Kevin Borala som fick speltid ja, dagen innan vi ses här i U21-arbetet och även i träningsmatch mot Ängelholm som du sa. Vilka är de mest framstående spelarna i akademin just nu?
Jag visste ju nästan att denna frågan skulle komma, men jag skulle faktiskt inte vilja nämna några namn, för att det är så lätt att det blir fel. Men vi har ju absolut några i de äldre åldrarna. Sen så skulle jag ju säga att från 16 och neråt så kanske vi har fler i respektive grupp som liksom är på en nivå som där jag känner. Ja, men det här kan faktiskt bli en framtida A-lagsspelare i BoIS. Vi har ett 16-årslag som har gjort väldigt bra ifrån sig nu under vintern i ligacupen, där man nu spelar A-slutspel och har slått Elfsborg med 5-1 på bortaplan för någon vecka sedan, och senare spelar man 0-0 mot Öster, så att vi... Där finns ju absolut spelare som är jätteintressanta. Men jag vill liksom inte nämna någon.
Då nämner jag ett namn då. Forwarden Christian Stark, som du också nämnde tidigare i avsnittet här. Han skrev ju lärlingskontrakt i slutet av fjolåret, var med i DM och fick mycket beröm då. Hur är status på honom? Han har inte varit med A-laget här på sistone och inte med U21 igår och så.
Status på honom är att han har lite problem med sina ljumskar för tillfället. Det är på bättringsvägen, jag pratade med honom igår kväll. Så att det är på bättringsvägen, han är ivrig att komma igång. Men han får ta det lugnt lite till. Men det är ju absolut en spelare som är intressant. Annars hade vi ju inte skrivit lärlingskontrakt med honom. Så att han är jätteintressant med sin fart, med sin förmåga att ta sig förbi en mot en och göra en hel del mål och poäng också. Absolut.
Varför valde ni att skriva kontrakt med honom?
Nej, men vi ser ju att det finns en fin potential i honom, men att han inte än är redo för att vara en A-truppspelare som är fast förankrad i A-truppen. Men han visar ju under hösten i fjol att där finns något väldigt spännande, och då vill vi såklart säkra upp honom med att ge honom ett form av kontakt.
Handlade det också om att säkerställa att ingen annan klubb kunde offra åt sig honom?
Ja, men det behöver man liksom inte vara snille för att räkna ut att så fungerar ju fotbollsvärlden, absolut. Så att det ligger ju såklart en viss sanning i det.
Men fanns det konkurrens från andra klubbar just kring Christian Stark?
Det fanns det säkerligen, men inget konkret så.
Du har ju själv gått genom egna leden och upp till A-laget. Det blev 5 superettan-matcher bland annat, 3 säsonger i seniortruppen. Hur var den tiden?
Den tiden var rolig, lärorik. Vi hade ett bra lag då. Vi gick upp i Allsvenskan mitt sista år i A-truppen. Den tiden, jag var ju som sagt väldigt mycket skadad där i äldre tonåren, och det fortsatte lite, framförallt första året när jag hade gjort debut i A-laget, så, så spolierades hela säsongen efter två matcher där jag fick ljumsk magproblem. Men det var ju en jätterolig tid. Fick ha tre olika tränare. Reine Almqvist och Jan Jönsson och Sonny Johansson. Tre olika personligheter. Så det är ett roligt gäng. Fina, roliga karaktärer. Så att det var ju jättekul att vara en del i den i gruppen. Men efter tre säsonger där jag var liksom inte förtjänt av att spela mer än jag gjorde. Det är man aldrig. Och då kände jag att jag ville spela A-lagsfotboll och vara en betydande del i ett annat lag. Så att det följde sig ganska naturligt att det inte blev fortsatt efter de tre åren.
Och såg åren ut därefter vad gäller den aktiva karriären?
Ja, när jag flyttade till Halmstad för att plugga. Och då spelade jag Division 2-fotboll med Laholm. Då var ju Division 2-serien under Superettan. En jätterolig tid där jag verkligen fick vara en betydande spelare i ett A-lag. Och sen bar det av till Göteborg och flytta dit och spelade i Västra Frölunda i några år i Division 1. Samma där, jätterolig och lärorik tid. Därefter så la jag ner min så kallade karriär när jag var 27-28, eftersom jag fick ett jobb som jag inte kunde kombinera med spel på någon slags semi-elitnivå. Så det föll sig ganska naturligt att börja spela Division 4 fotboll då.
Du kommer från en riktig fotbollsfamilj. Din bror Rasmus Lindgren har ju lagt skorna på hyllan nu, men har ju otroligt stora erfarenheter av Ajax, Häcken, landslaget lite och Groningen en fin karriär, så kan man väl sammanfatta den. Och så din pappa Linkan, som alla känner, Bernt Lindgren, som är en riktig boysprofil. Hur mycket fotbollssnack har det varit vid middagsbordet hemma hos familjen Lindgren? För det var ju det du hette när du spelade i Boys A-lag, Lindgren. Hur mycket fotbollssnack har det varit genom morgon?
Ja, men det har varit mycket fotbollssnack, absolut. Det går inte att komma ifrån. Dessutom en mamma som har varit liksom landslagsgymnast på sin tid och en syster som också är på med gymnastik. Så det var mycket idrott överlag i familjen. Men självklart har vi pratat mycket fotboll genom åren. Det har ju blivit så, såklart. Och det har ju gett extremt mycket insikt, kunskap, erfarenhet som vilken utbildning och så vidare som helst inte kan ge, skulle jag säga. Det har ju varit många timmar som man har suttit och diskuterat fotboll. Alla tre, eller bara jag och Bussan, eller jag och Farsan. Så att det har gett jättemycket, såklart. Absolut. Visst, med min pappa så har man ju pratat mycket ungdomsutveckling, hur man kan jobba för att få fram individer som kan ta steget och bli elitmässiga, snarare än att liksom hur man ska få fram lag på ungdomsnivå som sopar rent. För det är för mig oväsentligt egentligen. Även om jag pratade om P16 som går bra i ligacupen nu, så är det ju till syvende och sist hur kan vi utveckla den enskilde individen. Det är ju absolut det viktigaste i ungdomsutveckling. Och någonting som Boys var jättebra på när jag var ung, och när Farsan var vid rodret, absolut. Och jag tror att vi är på god väg dit igen. Och framförallt att få in tänket hos tränarna att ja, men, vi ska utbilda fotbollsspelare. Vi ska inte fokusera alldeles för mycket på det kollektiva, för det kommer med tiden. Såklart att P19 och P17 ska vara mer fokus på det kollektiva än ett 13-årslag. Men vi ska inte glömma individerna. Att verkligen ha individfokus, prestationsfokus. Det är väldigt viktigt.
Din pappa är en mångårig talangutvecklare. Nu tar du den fanan vidare. Hur lika är ni i ert fotbollssätt?
Ja, men i grund och botten i fotbollstänket så är vi, håller vi med varandra om mycket. Absolut. Det tror jag. Eller det vet jag att vi gör. I sättet så är vi väl, ja, men där är vi väl inte 100% lika. Så.
Hur skiljer ni er åt?
Ja, men det är klart vi skiljer oss åt på så sätt att vi är två olika personer och kommer från två olika generationer. Vi skiljer oss säkert åt på många sätt, absolut, men det får annars svara på.
Din bror Rasmus har ju sedan han lade skorna på hyllan en roll i Häckens organisation. Jag vet att Billy Magnusson tidigare för något år sedan har öppnat dörren att ja, det vore ju kul om han klev in innanför boys-dörrarna en vacker dag. Hur mycket försöker du locka Rasmus Lindgren tillbaka till boys?
Nej, det är ingenting skulle jag säga. Det är han, jag vet att han har det väldigt bra uppe i Göteborg och i Häcken. Han är U19-tränare nu. Ja. Så nej, ingenting skulle jag säga.
Anorna går ju vidare, för du har ju faktiskt en son i Boys P14-lag.
Stämmer.
Fotbollsfamiljen växer, så kan man säga.
ja, absolut. Ja, nej, han spelar och tycker det är roligt. Så det är det viktigaste.
Kan det bli risk för problematik, spekulationer med tanke på din roll samtidigt som han kanske tar stegen uppåt i akademin?
Ja, den risken finns väl alltid när det finns så här familjeband, absolut, men där jag försöker hålla mig utanför liksom den delen vad gäller hans utveckling och sådär. Han är när han är här så är han en spelare precis som alla andra. Och då skiljer vi på liksom son och spelaren.
Du har ju en gedigen civil karriär bakom dig liksom utanför fotbollsbubblan och så, som du varit inne på, med en akademisk bakgrund och du har bland annat skrivit två böcker, om jag har förstått det hela rätt.
Ja, om vi ska kalla det böcker, men det har varit så här metodböcker eller metodmaterial när jag jobbade på antimobbningsorganisationen Friends med idrotts, vi har jobbat mot idrottsrörelsen där med ledarutbildningar och så vidare, och då skrev jag några metodmaterial och böcker kring trygghetsfrågor inom idrotten.
Och du har även en bakgrund i RFC Skåne och du har varit tränarutvecklare i Glumslövs FF, då en kort session på NIO i Ängelholm, gymnasiet där. Och så har du varit med i Boys ungdomsråd, va? För verksamheten mellan 6 och 12 år innan du klev in i den här rollen.
Ja, jag var med där förra året tillsammans med bland annat Carl Nilsson som är ungdomsansvarig för vår basverksamhet, och Tobias var också med där.
BC-ledaren.
Ja, precis. Så där satt jag med i det rådet i ett halvår ungefär.
All den här erfarenheten, ja, du har gjort mer än det jag har räknat upp, men hur mycket hjälper den dig, hur mycket ger den dig i det arbetet som du har här nu?
Ja, men jag tror det hjälper mig mycket. Även om jag inte har liksom haft en operativ roll i en förening, så har jag jobbat med att stötta föreningar på liksom, på andra sidan i 15 års tid. Då får man all den erfarenheten, har ju gett en nycklar till hur man bygger relationer med människor. För relationsbyggande är ju en stor del i denna rollen. Hur man kan utbilda, utveckla individer, såväl spelare som ledare. Så att det har ju såklart hjälpt mig. Det vore konstigt annars, tänker jag.
I faktaroten var du inne på att du har ett ganska rejält musikintresse ändå. När man scrollar igenom ditt Twitterflöde, det var många delningar av låtar. Du får gärna berätta mer om det där musikintresset, för det verkar vara en hyfsat stor del av dig.
Ja, nej, men jag tycker det är roligt att följa liksom ny musik som kommer ut, går på konserter. Det gör jag alldeles för sällan numera. Det har blivit mindre och mindre med åren. En vacker dag får man väl ta upp det igen. Nej, men jag har väl alltid tyckt det är härligt att lyssna på musik och läsa om musik och sådär. Jag vet inte, jag kan inte spela något instrument, jag kan inte sjunga. Men jag tycker det är härligt att försvinna bort i musikens värld. Och det är någon slags kontrast mot all fotboll man konsumerar. Så det är kul, absolut.
Bortsett från Division 7 som du har lobbat för då, vad gillar du för typ av musik?
Ja, nej, men jag gillar väl, jag skulle säga att Håkan Hellström var en tidig, blev en tidig husgud, absolut. Så att, mycket svensk indie, poprock är någonting jag tycker är jäkligt bra. Så att, det är jättemånga artister såklart man lyssnar på, men om man tänker Håkan Hellström och sen så lite det som tangerar hans stil och musik.
Många som jobbar med fotboll liksom kategoriserar sig själva som fotbollsnördar. Det låter som att du är såklart otroligt fotbollsintresserad, men att du är mer än bara fotboll.
Ja, jag vet inte om min fru håller med om det. men såklart att man genom åren, mycket har ju kretsat kring fotboll och idrott såklart, och det gör det ju allra högsta grad nu också, men jag försöker ändå att vara något annat också. Och det är viktigt. Jag tror det är viktigt att kunna liksom få break från fotbollen och idrotten. Och det kan ju vara att sätta på sig hörlurarna och lyssna på musik eller att göra någonting med familjen eller titta på nyheterna och reflektera kring vad som händer i världen och så vidare. Så absolut.
Kalle Willestrand, stort tack för att du var med i Landskrona Boys-podden.
Tack.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.